Du lyssnar på Den yttersta hemligheten av Dan Brown i översättning av Torun Reutersvärd och Ylva Spångberg, uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Till min förläggare och bästa vän Jason Kaufman. Utan honom skulle det vara närmast omöjligt att skriva dessa böcker, och långt ifrån lika roligt. Den dag då vetenskapen börjar studera icke-fysiska fenomen kommer att bli mer framsteg på ett årtionde än i alla tidigare århundraden. Nikola Tesla. Alla konstföremål, artefakter och dokument som förekommer i boken är verkliga. Alla experiment, tekniker och vetenskapliga resultat är möjliga. Alla organisationer som förekommer i boken existerar. Prolog. Jag måste ha dött, tänkte kvinnan. Hon svävade högt ovanför den gamla stadens spiror. Under henne glittrade Sankt Vitus-katedralens torn i ett hav av blinkande ljus. Med sina ögon, om hon nu fortfarande hade ögon, följde hon den svagt sluttande borgkullen in i hjärtat av den böhmiska huvudstaden. Följde labyrinten av slingrande gator som låg insvepta i en filt av nyfallen snö. Prag. Förvirrad ansträngde hon sig för att få grepp om situationen. Jag är hjärnforskare, tänkte hon i ett försök att lugna sig. Jag är vid mina sinnens fulla bruk. Hon bestämde sig för att det andra påståendet gick att ifrågasätta. Det enda doktor Brigitta Gessner för tillfället visste med säkerhet var att hon befann sig ovanför sin hemstad Prag. Hennes kropp var inte där. Hon var utan substans och utan skepnad. Ändå verkade resten av henne, hennes riktiga jag, vara både intakt och vaket där det svävade genom luften i riktning mot Vltava-floden. Gessner kunde inte komma ihåg något som hänt i närtid, mer än ett dunkelt minne av fysisk smärta. Men nu verkade hennes kropp enbart bestå av atmosfären som hon svävade igenom. Känslan liknade inget hon tidigare hade upplevt. Tvärt emot alla sina intellektuella instinkter kunde Gessner bara komma fram till en förklaring. Jag har dött. Det här är livet efter detta. I samma stund som hon tänkte tanken tillbakavisade hon den som absurd. Livet efter detta är en kollektiv vanföreställning, skapad för att göra våra riktiga liv uthärdliga. Gessner var läkare, nära förtrogen med döden och även med dess slutgiltighet. När de dissekerade människohjärnor under läkarutbildningen hade Gessner lärt sig att alla personliga egenskaper som gör oss till dem vi är, våra hopp, rädslor, drömmar och minnen, bara är kemiska föreningar som hålls igång av elektriska laddningar i våra hjärnor. När en människa dör stängs hjärnans strömkälla av och alla de där kemikalierna löses helt enkelt upp till en meningslös vätskepöl när vart enda spår av vem människan en gång hade varit suddas ut. När man dör, så dör man. Punkt. Nu däremot, när hon svävade över Wallenstein-palatsets symmetriska trädgårdar, kände hon sig väldigt levande. Hon betraktade snön som föll omkring henne, genom henne, och kände egendomligt nog ingen kyla alls. Det var som om hennes hjärna helt enkelt svävade i tomma intet, med förnuftet och den logiska förmågan opåverkade. Mina hjärnfunktioner är intakta, förklarade hon för sig själv. Alltså måste jag vara vid liv. Det enda Gessner kunde komma fram till var att hon nu var mitt uppe i vad den medicinska litteraturen kallar för en UKU, utomkroppslig upplevelse. En hallucination som inträffar när svårt skadade patienter återupplivas efter att ha varit kliniskt döda. En UKU uppträder nästan alltid på samma sätt. Som en uppfattning av att själen tillfälligt har skilts från kroppen. Att den stiger uppåt och svävar utan fysisk form. Trots att det känns som en verklig upplevelse.